välkommen till Berättelser kring slottet. Och det här är en programserie på Tyresö Radio 91,4 MHz. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har förstås också en annan gäst med mig här i studion. Välkommen hit, Jonathan.
Ja, tack så mycket. Kul att vara tillbaka igen.
Jonathan Grinde.
Ja, precis.
Och vi har ju träffats, ja, det är ett tag sedan vi träffats nu. Hur är läget med dig? Är det bra?
Jo, men det är bra. Jag har varit uppehåll nu över jul och nyår och sen har jag haft fullt upp med nytt jobb som tågvärd. Så det är en del att göra.
Ja, och nu kör vi igen då.
Ja.
Och idag så tänkte jag att vi ska prata om en person, eller den person som kanske man allra mest förknippar ju med byggandet av Tyresö slott, nämligen vem då?
Ja, Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Just. Byggherren som vi kallar honom.
Ja, byggherren, precis. Och vi ska alldeles strax prata om honom, men jag tänkte sist när vi träffades så hade vi en fråga du och jag. Vi diskuterade om vad det här med slott, vad det är och om det är så att ett slott får bara kallas för slott om det har bott en kunglig person där. Och då sa vi att vi skulle återkomma till det. Och ja. Nu vet jag att du har kollat lite mer kring den här frågan. Hur är det? Får Tyresö slott kallas för slott?
Ja, det får du då. Så att slott är ju då en lite större byggnad som är byggd antingen av en kunglig person eller typ en furste, alltså adelspersoner.
Just det.
Och det faller ju här in under eftersom Gabriel Oxenstierna var adlig.
Mm. Och dessutom ser det ju verkligen ut som ett slott, Tyresö slott.
Ja. Ja, precis.
Lite kort då, Gabriel Gustafsson Oxenstierna, vem var det?
Ja, han föddes då 15 juni 1587. Och sen levde han fram till november 1640. Så han blev 53 år gammal.
Ja, det är inte så gammalt.
Nej, men han hann med ganska mycket under den perioden, skulle jag vilja säga. Han föddes i det som vi idag kallar Tallinn, ungefär.
Just det, Rival. Heter
precis,
det
då? Ja. Snyggt. Så att då var det en del av Svenska riket då. Hans föräldrar var då riksrådet Gustav Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsson Bjelke då. De är lite svåra att hålla koll på herrarna i den här släkten för att de tar ju varandras namn då. Så att han heter Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Pappan hette Gustav Gabrielsson Oxenstierna.
Just det, pappans namn blir liksom, ja.
Och Gabriels son i sin tur sen heter då också Gustav Gabrielsson Oxenstierna.
Oj,
samma ja. Som sin farfar.
Ja, just.
Så de verkar heta så varannan generation.
Lite jobbigt att hålla reda på. Men nu pratar vi alltså om Gabriel Oxenstierna. Vi kan ju kalla honom bara för Gabriel Oxenstierna.
Det gör det lättare.
Ja. Hur kom det sig att han kom till Tyresö?
Ja, det var för att hans mamma då, Barbro Bjelke då, ägde Tyresö gods då. Och ja, Gabriel spenderade en hel del tid där såklart under sitt liv då. Och han påbörjade lite att bygga en ny byggnad redan innan han ärvde Tyresö då. Men han ärvde hela Tyresö gods 1624 då när hans mamma dog. Men då var redan slottet lite på väg.
Just det. Och det var då han bestämde sig för att göra det ännu större då?
Ja.
Mm. Han var ju riksdrotts, alltså det är ju nästan omöjligt att uttala alla på sig, jag tror att det är ganska
ja.
Men vad är en riksdrotts? Vad gjorde han?
Ja, det är ingen titel som vi har kvar idag. Men då var det en väldigt hög position. Man hade egentligen väldigt stort ansvar över hela riket. En riksdrotts var stundtals kungens ställföreträdare, om kungen var till exempel omyndig eller utomlands. Och från 1614 och framåt, alltså medan Gabriel var riksdrotts, så var han även hovrättspresident över Svea hovrätt, som nyligen hade grundats. Och riksdrotts hade vi fram till 1809 i Sverige, då den nya regeringsformen bytte ut det, mot justitiestatsministern då.
Mm-hmm. Så att man kan säga att hans position var, alltså delades i flera då i och med den nya regeringsformen, så att han hade ganska stor makt.
Ja, det hade han absolut. Och han hade ju mycket ansvar över då, Svea hovrätt och hela svenska rättssystemet. Mm. Så han var ju med lite och la grunden. Det kan ju vara lite kul kuriosa också att även Magnus Gabriel de la Gardie, bror till Maria Sofia som vi kommer komma in på sen. Han var också riksdrotts då, det var... senare.
Just det. Och vem var Gabriel Oxenstierna gift med då? Hade han några barn?
Ja, han var gift 3 gånger.
Oj.
Första gången så gifte han sig med Märta Turesdotter Bjelke. Det var 1611. Och sen verkar det som att hon gick bort. För han gifte om sig med hennes kusin Margareta Bjelke 1622. Och sen tredje och sista bröllopet var med Brita de la Gardie 1631. Så det var ganska täta giftermål där. Mm. Och Brita de la Gardie är då faster till Maria Sofia de la Gardie.
Just det, där ser man.
Så
det
hänger de också var ingift släkt.
Ja, precis. Man märker ju verkligen att det var liksom adeln som styrde på den här tiden.
Ja, och både då Oxenstierna och de la Gardie-ätterna var väldigt framstående.
Mm.
Och han hade ett flertal barn då. Bland annat då Gustav Oxenstierna som sen ärvde slottet.
Mm. Och det kommer vi komma tillbaks till. När han skulle då bygga slottet, var det tänkt som en permanent bostad eller mer som ett sommarresidens?
Det var nog lite mer tänkt som en permanent bostad och även lite försvarsverk, verkar det som. Det finns några slottgluggar kvar. Men det var lite, byggandet tog ganska lång tid för att det avbröts där mitt i ungefär 1624. Då hade han redan hållit på att bygga i en 3-4 år ungefär. För det var så att kungen då, Gustav den andra Adolf, var intresserad av att köpa området.
Jaha.
I och med strömmen där, vattenströmmen då, för han ville bygga någon slags industri eller någonting. Och de höll på att förhandla fram och tillbaka i flera år. Gabriel var ganska sugen på att göra den här affären. Men hans mor Barbro stretade emot, hon ville inte släppa Tyresö. Och sen när hon gick bort då 1624 och allting stod klart för den här affären, då hade kungen tappat intresset.
Mm-hmm.
Då kom det väl annat emellan och han upptäckte att strömmen kunde inte riktigt användas på det sätt han hade tänkt sig. Men under de åren så hade ju Gabriel pausat byggandet. Men sen satte han igång det då.
Just utifrån att han tänkte att det kanske skulle säljas då, så var det inte så stor
idé.
Ja. Jaha, det ser man. Jag tänkte, slottet byggdes ju mitt under brinnande kriget då. Det stora kriget som pågick. Så man kan ju ibland fundera på hur man fick pengar och folk till att bygga slottet.
Ja, vilket är ganska imponerande med tanke på att Sverige vid den här tiden hade ungefär 1 miljon invånare. Av dem var ganska stor del ute i armén. Men han lyckades ändå hitta hantverkare och allt annat som behövdes. Men vi får ju komma ihåg då att 30-åriga kriget var ju inte i Sverige.
Nej, just det. Det pågick ju mest nere i Europa.
Kriget var ganska lönsamt för adeln. För att adelspersoner kunde ju få skatteuppehåll om de förstod staten med soldater då. Och sen under delen av 30-åriga kriget så fick även Sverige pengar från Frankrike.
Kunna föra kriget liksom?
Ja, Frankrike betalade 400 000 riksdaler per år under 5 år.
Oj.
Lite osäkert på vad det innebär i dagens pengarvärde, men det var en betydande del av den svenska kassan då. Och det är väl då som motprestation så skulle Sverige ställa upp med minst 36 000 man som skulle befinna sig i Tyskland då. Så att krig var ofta ganska lönsamt. Framförallt för den sida som inte blev drabbad då.
Ja, just då.
Det var ju mer Tyskland som blev drabbat väldigt hårt.
Precis, och om man då så att säga var tillhörde vinnarsidan förstås så kunde det vara det. Du, om vi går tillbaka till slottet då. Vem var slottsarkitekt?
Det vet vi tyvärr inte. De uppgifterna finns inte kvar. Det här var lite innan det var mer populärt att slottsarkitekter lämnade sitt namn på bygget. Så det var inte lika viktigt då. Det finns lite teorier, bland annat så kan det ha varit en Hans Flemming då, som var en väldigt stor arkitekt vid den här tiden. Byggde bland annat på Visingsborg, på Visingsö, var han delaktig i, och Vadstena slott om jag inte minns fel. Men han dog redan 1623, så han kan inte varit med och färdigställt slottet, för det var ungefär här det började byggas. Men de som kan det här betydligt bättre tycker att arkitekturen liknar lite hans stil.
Ja, det är klart. Så man kan väl tänka sig att man använde ungefär samma ritningar då, ja, som man hade någon annanstans.
Så han kan ju ha varit med i början där.
Ja, just det.
Så att arkitekten vet vi ju inte riktigt. Nej. Däremot så har jag hittat några andra som har jobbat med slottet i olika grad då.
Mm, du menar hantverkare då som har varit engagerade?
Ja, ja. Så bland annat fanns det uppgifter då om en mäster Hans som jobbade på färdigställa slottet, alltså slutskedet. Och för det fick han 1100 riksdaler plus naturaförmåner då. Och sen har vi även hittat uppgifter om en snickare Melker som har använt 4000 spikar till panelarbeten. Och även fick ersättning för ett hakellås till ena tornkällaren. En Lennart Timmerman som lade golv i tornen och övriga kammare.
Mm-hmm.
Så att det finns några är bevarade.
Och det här är någon slags bokföring då, som man har hittat? Så att
ja, de har inte uppgifter, typ räkenskaper då.
Ja, ja, just
så det var de ganska noggrann med att skriva vilket år det här bokfördes. Så kunde man se att ja, men 1632 så jobbade de här personerna och fick den här lönen. Men tyvärr finns ju inte arkitekten bevarad.
Hur lång tid tog det att bygga slottet? Vet man det ungefär?
På ett ungefär så det påbörjades ju någonstans runt 1620 då. Lite lätt då. Medans Gabriels mamma fortfarande levde. Och sen satte det igång på mer allvar 1624 då. Efter de här förhandlingarna med kungen försvann. Och sen ungefär runt 1633 så stod det yttre klart. Så någonstans runt slutet av 30-talet. Det vi vet är att, nu går vi lite händelserna i förväg, men när Gabriel dör då 1640 och han begravs då i början av 1641, då bor bland annat drottningen då, drottning Kristina, och som det var citerat i texten här, gräddan av den svenska adeln bor på slottet
Så då
i samband med begravningen.
Så. Ja, så då måste det vara klart, ja.
Ja.
Men det innebar ju att det var ju inte riktigt effektivt då, som du sa, det var ju uppehåll där ett tag, men det tog det ju nästan 20 år då att göra det helt klart, eller uppemot någonting sådär.
Ja, och det var ju inte riktigt helt klart förrän alldeles i slutet av Gabriels liv, så att han hann ju inte vara där speciellt mycket.
Nej.
Troligtvis.
Nej, lite nesligt, ja. Precis.
Men han hade ju lite andra här, lite andra gårdar och herresäten.
Ja, ja, precis. Han var ju inte precis hemlös, kan man ju inte
Nej.
Säga.
Nej. Och sen efter det så försvann ju slottet ur släkten i och med att det kom till Della Gardi.
Mm. Du, och de här hantverkarna som du nämnde då, vet vi någonting om dem? Kom de från Tyresö eller kom de från Stockholm? Eller var det till och med så att det kom folk från andra länder? Vet vi vilka det var som var och jobbade här?
De här som jag har hittat namn på, de är svenskar. Men de verkar inte vara Tyresöbor, utan många av dem har även jobbat på andra slott och byggnader. Bland annat då en murmästare, Jost Henne hette han då troligtvis. Han byggde delar av trapptornet, som inte finns kvar nu, utan det var revs under 1700-talet. Han var bland annat delaktig i Riddarholmskyrkan och lite andra byggnader in i Stockholm då.
Ja,
och det så kan han verkade arbeta med Stockholmstrakten.
Ja, och det kan man väl tänka sig att det var speciell kunskap som krävdes för att få ihop det här, alltså konstruktionsmässigt, de här tornen och så vidare.
Ja, precis.
Och materialet då? Är det tegel från Tyresö eller vad vet vi om det?
Ja, teglet är mycket från Tyresö för att flera år innan slottet byggdes hade Gabriel börjat ha lite planer på det här byggandet. Och då hade han byggt, eller man hade köpt ett tegelbruk då, som låg i Tyresö. Drev sådana här vattenkraften bland annat.
Är det det som man kallar för tegelbruk borta på östra Breviksalvön där?
Ja, jag tror det. Ja. Det måste vara det. Och så att mycket av materialet kommer ju härifrån och även en del av trävirket och så. Och sen har jag inte hittat så mycket om vad resten av materialet kom. Delar av slottet är sandsten. Och det tror jag inte vi har så mycket i Tyresö, utan det har nog hämtats från andra ställen då.
Ja, det kan man ju tänka sig. Vet vi någonting om vad hela bygget kostade?
Nej, det kan jag tyvärr inte svara på. Utan jag har bara hittat enstaka utgifter då som de har gjort till olika hantverkare. men inte vad det kostade.
Nej, och det är klart, när det blir under så lång tid så är det väl väldigt svårt att sammanställa också, kan jag tänka mig. Mm.
Men det hade ju varit spännande att veta.
Ja, precis. Som vi var inne på så byggdes ju slottet mitt under 30-åriga kriget. Ja. Och kungen, Gustav II Adolf då, som i alla fall var med i början på kriget, han var ju ute i Europa och krigade. Och hemma så var det ju då Gabriels bror, Axel Oxenstierna, som skötte väldigt mycket av statsapparaten i Sverige. Kan du berätta lite grann om Axel Oxenstierna? För det här är ju en person som vi alla känner igen från skolan.
Ja, hans namn är ju många som har hört, och han har ju mycket större betydelse för Sverige än vad många inser, även till våra dagar. Han var ju då äldre bror till Gabriel, föddes 1583, så han var 4 år äldre än Gabriel. Och han blev 71, så han blev nästan 20 år äldre än sin lillebror då. Och han var ju då rikskansler från 1612, och i praktiken så var han också regent från och med 1632 då, åt Kristina.
Just det.
32 är ju slaget vid Lützen där Gustav II Adolf går bort. För Kristina var ju omyndig, så då var det Axel som styrde landet. Axel kallas ibland lite för grundare av den svenska statsapparaten, för han skapade väldigt mycket av den byråkrati och den verksamhet som vi har idag då. Han delade bland annat in Sverige i jämstora län med varsin landshövding och fasta gränser. Och det är i stora drag de gränser på länen vi har idag.
Mm. Det är fascinerande, det är häftigt, tycker jag.
Ja, ja. Ja. Men han styrde inte landet jättemycket från Sverige, från Stockholm. För han var ju också med ut i 30-åriga kriget då.
Mm. Han var också med ut ut i Europa. Ja,
ja, ja, efter ungefär efter slaget vid Breitenfeld då, 1631, som var en stor svensk seger och lite vände kriget, så var han med och assisterade kungen då. Han utkämpade inga slag under kriget, så han var inte fältherre på det sättet, men han hade stor strategisk och mycket politiskt ansvar. Han hade väldigt stor påverkan på kriget. Han var starkt bidragen till att Frankrike gick med i kriget 1636 då.
Okej. Okay. Mm.
Kan jag verkligen nämna så här årtalen. 30-åriga kriget höll ju på från 1618 till 1648, så att vi vet var vi är.
Ja. Och jag brukar tänka så där att tänk om folk hade vetat från början att det skulle bli 30-årigt krig.
Ja.
Då hade man kanske inte varit så pigg på att vara med. Men,
det
var
mitt i det,
så visste man ju inte det. Ja, nej, men Axel Oxenstierna är ju en fascinerande person, för han klamrar sig ju fast väldigt länge också. Han var ju med och styrde, som du sa, först då tillsammans med kungen Gustav II Adolf, och sen så fick han ju då gå in då för Kristina och hjälpa henne sen så småningom lite grann innan hon.
Ja, och delar av det här styrandet gjorde han ju då nerifrån Tyskland mestadels och Centraleuropa. Och då var det ju ofta Gabriel då, lillebrorsan, som förde Axels talan. Och många såg dem som ganska lika. Båda två har folk är samtidigt då, så att båda hade väldigt stort tålamod till exempel.
Mm-hmm.
Så att Gabriel var till en bra ersättare till Axel.
Ja, just det.
Så han sköt en hel del av Axels sysslor, och de hade mycket brevväxling, och de verkar haft en ganska tät kontakt och verkade vara ensam väldigt mycket.
Och du, på tal om brevväxling, så kan vi väl också nämna att du sa just att han la just grunden till moderna Sverige då, kan man ju säga, i form av statsapparat och byråkrati. Men posten bildades ju faktiskt på 1600-talet. Det var ju Axel Oxenstiernas förtjänst. Och även jag då som lantmätare, lantmäteriet kom då också.
Ja, det var mycket.
Och det är viktigt.
Mycket som kom till och som fortfarande är aktivt. Jag tror att det var någonstans i början 1900-talet då, när posten skulle fira 300 år. Så blev Axel den första icke-kungliga personen som hamnade på frimärke i Sverige.
Mm.
Det är lite prestige.
Ja, det var det. Ja. Du, ska vi prata lite mer om 30-åriga kriget? Du sa ju under vilka år det pågick då. Men varför krigade man?
Ja, det skulle vi kunna prata i ett par timmar om. Det finns säkert många lyssnare som är betydligt mer kunniga om 30-åriga kriget än vad jag är, men enkelt sagt så kan vi ju säga att det var ju protestanter mot katoliker då, mot romersk-katolska staten och deras allierade. Bakgrunden var ju lite att det hade varit en väldigt stor religiös och politisk omvälvning i hela Europa efter reformationen då under 1500-talet. Och framförallt i Tyskland så fanns det många motstridiga intressen, då det var många olika stater och det var romersk-katolska, det var habsburgska väldet och det var många som ville ha någonting att säga till om i Tyskland då. Så det var lite som innan första världskriget, det var mycket som låg och pyrde. Och så behövdes det bara den här lilla gnistan för att det skulle flamma till då. Och det som hände då 1618 är någonting som kallas defenestrationen i Prag. Defenestration är alltså att man kastar ut något för ett fönster.
Oj.
Finns ett ord för det, tycker jag är jätteroligt. Och då var det ganska många arga protestanter som kastade ut de två kisliga ståthållarna, som alltså var på den katolska sidan. Kastade dem ut från fönstret, men de överlevde för de landade i en stor dynghög.
Mm-hmm.
Och då båda sidor vände det till sin fördel då att de katolska sa att de hade haft änglavakt och räddades av Gud. Och protestanterna sa att nej, men det enda som kunde rädda dem var ju dynghögen. Och det var något som var spännande med den här konflikten, var att båda sidorna hade ju Gud på sin sida, tyckte de där. Det var ju två kristna inriktningar.
Just det, och det var ju väldigt viktigt på den tiden att kunna säga det förstås.
Ja.
Mm.
Och 30-åriga kriget, säger man också ibland, är det första kriget där propaganda fick en avgörande del. Man skickade ut pamfletter och flygblad där man gärna svärtade ner motståndarsidan och sa att de ville ha världsherra välde. Och ja, så lyfte man sig själva då, men vi har fått meddelande från Gud om att han är med oss och han tror på vår sak och så.
Mm.
Så propaganda fick en ganska stor betydelse för just det här kriget. Och det var ganska nytt då.
Och i Tyskland då, alltså, då var det både katoliker och protestanter. För Tyskland var liksom delat beroende på vem som styrde då, kan man säga.
Ja, det var indelat i mindre delar. Så man brukar säga att 30-åriga kriget skedde i Tyskland, men då är det ju dagens Tyskland. Då var det lite mer komplicerat. Men på den då katolska sidan så var ju romersk-katolska stater, typ tysk-romerska riket, som då blev den här katolska ligan. Det var Österrike, Spanien, Ungern, även Danmark och Norge var med på den sidan då, mot slutet av kriget. Och då passade ju Sverige på att gå in i Danmark och ta delar. Och på den protestantiska sidan så var det ju, ja, Sverige var ju med från 1630, så att det var ju drygt halvvägs in i kriget. Och strax efter kom även Frankrike, och sen ja, England, Skottland, och så var då på den protestantiska sidan.
Låter som de flesta var med nästan.
Ja, det var nästan en världskrig, ja. Fast det var ju bara Europa.
Europa, det var det, ja. Det var det som man kallade för världen på den tiden.
Ja, ja, just den gamla världen.
Du, och hur stort var Sverige då vid den här tiden, eller när Sverige var som störst? För det gick ju ganska bra för Sverige, kan man väl säga, i alla fall i den senare delen.
Ja, Sverige passade ju på att ta en del landområden. Till exempel Estland och Livland hade vi ju sedan innan. Och Finland tillhörde ju...
Och Livland då, är det som Lettland då? Eller vad är,
ja,
vad är det?
Ja, precis, det är ungefär dagens Lettland då. Så det gick ända ner till Riga. Mm. Riga var en svensk handelsstad, väldigt viktig för svenska riket. Och sen under kriget så passade man även på att gå i krig med Danmark då. Det var ju på initiativ av Axel Oxenstierna då, det var mot slutet av kriget. Och då tog man då Skåne, Jämtland, man fick Halland på 30 år, man tog Bohuslän och så. Sen hade man också lite delar ner i Tyskland, svenska Pommern då, Bremen till exempel. Så man hade lite delar här och där, så Sverige var ju betydligt större än vad det var idag.
Ja.
Till ytan i alla fall. Sen, som jag sa tidigare, så hade det bara ungefär 1 miljon man.
Och det var inklusive Finland och alla de här andra ställena som du nämnde då?
Ja, hela svenskriket. Mm. Sen, Sverige växte ju väldigt kraftigt under den här tiden. Gick upp från 1600-talet då med 1 miljon, så gick de upp till nästan 2 miljoner då under 1700-talet. Så det är ju fördubbling då. Så det växte ganska rejält.
Ja. Du, och Gabriel Oxenstierna då, han var ju förstås också tvungen att förse då kriget med soldater och folk då, antar jag.
Ja, jo, för han levde ändå under större delen av kriget, förutom de sista 8 åren då. Jag vet inte exakt hur mycket han förstörde det med. Men det fanns ju en del industrier i Tyresö, så det tillverkades ju en del, bland annat vapen då till exempel. Och... Men sen kom det ju mycket mer tillverkning under Maria Sofia de la Gardie då.
Just det.
Men en del industri fanns såklart under Gabriels tid också.
Mm. Om vi ska knyta ihop säcken då, Gabriel Oxenstierna, precis som du sa, så dog ju han då lite snöpligt nästan. Alltså slottet var ju färdigt då, men kyrkan han ju inte bli färdigt, eller rättare sagt, den invigdes ju med hans begravning.
Ja, men det var det första som hände.
Vet vi vad han dog av?
Nej, det står inte. Och då verkar mer ha varit av mer ålderdom då, om det inte står någon specifik dödsorsak.
Ja.
53 år var ändå ganska, det var ganska mycket under 1600-talet.
Men var han med ut i kriget också?
Nej, han verkar mest ha varit hemma i Sverige då. Och förde
Och skötte
Axels talan i rådet och så.
Skötte rulliansen kan man säga.
Ja, så det behövdes ju folk som styrde landet eftersom kungarna gillade att vara ute och kriga personligen då. Så att Gabriel dog då i november 1640. Och där har jag hittat lite blandade uppgifter. Vissa ställen står att han dog på Tyresö slott och vissa att han dog inne i von der Linderska palatset i Stockholm. Min personliga gissning då är att han faktiskt dog in i Stockholm i och med att hans begravning innehöll en stor begravningsprocession från Stockholm ut till Tyresö. Och det känns lite omständigt att frakta in liket från Tyresö in till Stockholm för att sen bära tillbaka det. Men det är bara min personliga gissning då.
Mm.
Men det var i alla fall en väldigt stor begravning. Det ska ha varit lite över 2000 personer deltagen, vilket talar för hur... Ja, men vilken mäktig person det här ändå var. Och även drottning Kristina ska ju då ha deltagit. Vad som är lite kul med de här två bröderna är att båda två byggde faktiskt sina egna begravningskyrkor. Även Axel, han hade då byggt Jäders kyrka som ligger utanför Eskilstuna.
Jaha.
Och där begravdes han sen då när han dog.
Jaha, så han är begravd där? Mm.
Ja, så att båda två...
Det är en förmån.
Byggde sina egna begravningskyrkor.
Han kunde få göra det.
Ja.
Det är få förunnat.
Ja. Lite som gamla egyptiska faraoer och kinesiska kejsar och annat.
Ja. Och den här begravningsceremonin då var det en tillställning som varade i flera dagar då, kan man väl anta.
Ja, det var ett stort fest kan man kanske inte kalla det, men det var en tillkomst. Så det var mängder av vin och mat och så som hade beställts. Framförallt då till adelspersonerna och kungapersonerna som var där. Men även folk runt omkring då fick ta del av det här. Så det var ganska stor uppståndelse då. Och han ligger då begravd i Tyresö kyrka då. Och gravmonumentet kan man faktiskt se inne framme vid altaret. Och då är det gravmonument över honom och Märta Bjelke som var första frun då.
Okej, och de andra fruarna då, de har inte fått plats eller?
Nej, det verkade vara hon som var viktigast.
Hon var favoriten, ja.
Ja, jag vet inte exakt vart de ligger begravda då.
Så den kan man alltså beskåda i Tyresö kyrka, hans plattor där. För jag antar att han ligger väl nedsänkt i golvet kanske, eller vad kan det vara?
Ja, precis ner i kryptan.
Mm.
Och under.
Ja, spännande.
Och när han dog så gick slottet i arv till hans son då, Gustav Oxenstierna.
Och det kommer vi att komma in på nästa gång.
Ja, ja. Precis.
Precis. Då har vi fått veta lite mer om Gabriel Gustafsson Oxenstierna som var byggherren till Tyresö slott. Då säger vi tack så mycket för idag då. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.
Och jag heter Jonathan Grinde. Tack för mig.
Tack så mycket. Hej, hej.